Ska vi se om dagens text eller bibelord kommer fram här på väggen också. Ja, som sagt har vi haft en fantastisk vår här med Grow. Och vi har också haft fantastiska ledare, skulle jag vilja säga. Det är inte bara jag och Lisbeth, utan det är flera som har varit med och undervisat. Boris och Maria har varit med och undervisat. Christian och Anders Wahlund har varit med. Emanuel har varit med också på ett hörn. Så vi har varit flera lärare i kursen, och det har också varit flera fantastiska gruppledare. Sven är en av dem, Bertil Farsin har varit med, och Nico också. Så att det har varit en sån glädje. Jag måste säga, jag älskar detta. Ju mer man får läsa Guds ord, desto gladare blir man. Så är det verkligen. Lia talade om det här om glädje förut. Och jag måste säga att alltså, ibland kan man tänka, oj, nu ska vi åka dit igen och så ska vi undervisa. Men varje gång man bara sätter sig och börjar läsa Guds ord, så får man kraft. Har ni märkt det? Och det kommer en inre glädje, för tankarna blir förnyade. För det är Guds ord. Och jag brukar säga det att ibland säger vi att vi ska be. Men att när vi läser Bibeln, vad är det vi gör då? Jo, det är också relation med Gud, brukar jag säga. Det är inte bara att vi sätter oss och knäpper händerna och ber en liten fin bön. Då har vi relation med Gud. Utan när du öppnar den här boken, så är det också relation med Gud, eller hur? För att den helige anden är med dig. Och det händer någonting i ditt tankeliv. Det händer något i ditt liv när Guds ord får en central plats. Och det är lite därför vi håller på med de här kurserna. För att vi vill lyfta nivån när det gäller undervisning. När det gäller bibelläsande i församlingen. Vi vill att hela församlingen ska liksom vara med på ett riktigt kunskapslyft. Skulle man kunna säga. Och inte bara kunskap, utan vis, utan liksom gudomligt kunskapslyft vill vi se i våran församling. Vi vill se en bibelläsande församling, en församling som lever av ordet, så står det faktiskt i Guds ord. Så att vi kommer fortsätta med det här. Till höst blir det en ny alfakurs, det räknar vi med. Och vi kommer också ha någonting som vi kallar för Bibeln 24-7, där vi kommer att försöka att lansera en distansbibelskola också, att man kommer kunna läsa via nät så småningom. Men det är liksom bara lite hintar om vad som kommer. Så ni som hänger med, ni, det finns mycket roligt framöver. Och vi kommer jobba med det här på olika sätt. För jag jobbar som lärare själv, och jag vet att idag så pratar man om ett flexibelt lärande. Man lär sig på olika sätt. Vi lever i en ny tid. Och därför så prövar vi lite olika sätt. Är ni med på det? Är ni med på det? Yes. Och det kommer också vara ett seminarium här på vårt läger som kommer handla om den med Bibeln 24-7. Så att det får ni inte missa. Det var bara det. Nu har vi Guds ord. Ska vi läsa tillsammans? Nu uppmanar jag de äldste bland er. Ja, bättre kan ni. Jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidande. Och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var hedar för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång, utan frivilligt, så som Gud vill. Inte för egen vinning, utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Halleluja! Vilket bibelord! När jag pratade med Christa och han, och vi pratade om det här, vad jag ska tala om, så sa han, ja, nu är vi framme vid första Petrus kapitel 5, sa han till mig. Och då tänkte jag, då måste jag kika vad det är för någonting. Och så började jag läsa om det här med herde och tänkte, nej, det stod inte an någonstans. Jag tänkte, vad är detta? Nej. Varför skulle jag få det kapitlet, tänkte jag. Det kunde jag inte med att säga högt. Men sen när jag då, sen så går man ju liksom och tänker på det. Ja, men det kanske finns någonting här. Som bara, jag läser de här fyra verserna, jag läser det om och om. Jag tänkte, det händer ingenting i mitt hjärta. Jag bara känner, det här går inte. Men sen så lyssnade jag på en sån här härlig sång. You raise me up. Har ni hört den sången? So I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Det är en sån här underbar sång. You raise me up. Och så bara jag kände, ja men visst, det här är ju fantastiskt. Vi ska tala om herdeskap, vi ska tala om upprättelse. För är det någonting som är fantastiskt med den kristna tron, så är det just det här med upprättelse. Och vi kan gå vidare där. Uppdrag, upprättelse har jag faktiskt kallat den här predikan för. Är det någon som vill ha ett uppdrag här inne? Är det någon som känner att det är lite ök i det kristna livet? Ni är liksom sugna på någonting och ta tag i. Ni liksom känner att nu har jag varit kristen här i ganska många år. Det är bara liksom, jag tuggar och jag går till kyrkan och sitter där i den här fina stolen och jag får lite träsmak. Men är det någon som vill ha någonting mer? Vad säger ni? Är ni sugna på ett uppdrag? Ja, jag tror det. Kom ni ihåg att det stod om belöning också? När den riktige herden, alltså Jesus Kristus själv, uppenbarar sig, så ska du få segerkransen av honom. Alltså fatta vilken grej. Att Jesus i det här uppdraget, när du tar det här uppdraget, du bara tar det, du bara bestämmer dig. Det här uppdraget kör jag på. Så ska du få en segerkrans av vem då? Av vem då? Vilken grej. Tänk när vi kommer till himlen och Jesus kommer där. Ja, nu ska vi se här. Ana Moreno. Här kommer segerkransen. Wow. Förstår ni vilken grej? Att få belöning av Jesus själv. Jag menar, wow, vilket uppdrag vi har. Och det är det här uppdraget som jag tror vi alla på något vis är kallade till. Men det är fler av er, så tror jag, som är mer kallade in i det här. Att gå in i en herdetjänst. Och det här med herde kan man tycka, det finns väl inte en enda herde i Sverige vad jag vet. Kanske finns någon som jobbar som herde, jag vet inte. Så att ibland de här bibliska bilderna kan bli lite svåra för oss. För vad då herde? Vill jag bli en herde? Vad är det då? Vad är det att vara en herde? Jag skulle säga det, att vara en upprättare, att få vara med och upprätta människor och föra dem närmare Gud. Det är att vara en herde. Om vi läser i första Petrus 5 och den första versen där, så står det att han uppmanar de äldste. Jag som själv är en äldste. Och de äldste här handlar ju om de som har översyn över andra människor på något sätt. Du behöver inte vara 50 plus här, något sånt här, utan alla som på något vis vakar över andra människor, som har översyn över någon annan, som känner med någon annan, skulle kunna vara i alla fall en mini-äldste åtminstone. Och det är en bra början att vara äldste för några stycken. Att liksom, det finns vissa människor där som du har bland dina vänner på Facebook eller var du nu är någonstans, som du känner speciellt för. Det finns ett hjärta för dem. Det är någonting här inne i ditt hjärta som gör att du kanske ber för dem. Du frågar efter dem. Du ringer dem. Du har på något vis ett mamma eller pappa hjärta för dem. Det är att gå in i ett herdeskap här. Och det Petrus säger här, det är att från den första versen så handlar det egentligen om bakgrunden. Att han själv har erfarenhet av upprättelse. Det är det Petrus säger här. De flesta av oss känner nog till Petrus, vem han var. Han själv hade blivit upprättad av upprättaren själv. Så det han gör här, det är att han bara för oss tillbaka till Kristus. Jag är ett vittne till Kristi lidanden. Och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Alltså, han själv hade följt med Jesus. Han hade blivit upprättad av Jesus själv. Och jag tror att här har vi själva grunden för upprättelsen. Det är att vi får kontakt med Jesus. Det låter ju otroligt enkelt, men den kristna tron är väldigt enkel. För hela den kristna tron handlar egentligen om att få kontakt med upprättaren som vill upprätta dig. Alltså fokus är aldrig egentligen på nederlaget i när man läser Bibeln eller kristna, utan att fokuset är alltid på upprättelsen. Och det tror jag är viktigt att känna till. Herren vår rättfärdighet kallas Jesus för i Jeremia. Vad är då det? Jo, det är han har dött för dig och mig för att, och han tog också vår synd, vår skam, det här lidande som Petrus talar om. Han är vår rättfärdighet, och på det sättet så kan du och jag också bli rättfärdiga precis som Jesus Gud själv är. Och därför ordet rättfärdig betyder ungefär godkänd. Så genom att Herren är vår rättfärdighet så ordnar han. När vi går in under hans rättfärdighet och vi blir Jesu barn. Vi får kontakt med Jesus. Vi blir frälsta och förlåtna. Så blir du och jag också godkända. Det är grunden för upprättelsen. Det är att Herren är vår rättfärdighet. Vi är inte bra i oss själva. Vi kan inte bli godkända i oss själva. Hur vi än försöker så finns det ingen väg till upprättelse på något annat sätt än att du får kontakt med upprättaren själv. Är ni med mig? Så sitter du här och du mår dåligt, du känner att jag behöver bli upprättad. Så handlar det om att få kontakt med Herren, vår rättfärdighet. På ett annat ställe, jag tar lite bakgrund här, vers 1 här, för att ni ska liksom förstå vem upprättaren är. Vem Jesus är. Han är rättfärdighetens sol, står det talas om i Malaki 4, vers 2. Och när vi kommer till honom så finns det läkedom under hans vingar, står det talas om. I Filipperbrevet kan man läsa om att vi får en ny identitet när vi får kontakt med Jesus. I Efesierbrevet 6 står det talas om rättfärdighetens pansar. Vi får alltså som en hel rustning runt omkring oss. Som gör att vi också klarar oss på ett annat sätt. I ordspråksboken så står det talas om att den rättfärdige faller 7 gånger. Men han, vadå? Han reser sig igen, ja. Är inte det fantastiskt? Den rättfärdige, alltså du och jag, men vi är ju kristna, vi ska väl inte falla? Jo, tänk att det gör vi. Men fokuset i Guds ord och fokus i det kristna livet handlar inte om nederlaget, utan det handlar om upprättelsen. Är ni med mig? Så att den tron som vi har är en upprättelsereligion, eller vad man ska kalla kristendomen för. Det handlar egentligen om upprättelse. Att du och jag, med upprättaren, så kan vi få bli upprättade här. Den rättfärdige reser sig igen. Alltså fokuset i ditt och mitt liv ska inte vara på nederlagen. Utan fokuset ska vara på upprättelsen istället. Och många gånger så tror jag vi som kristna, när vi ser att någon faller, vad är det vi gör då? Vad är det som händer då? Sitter vi bara och liksom pratar om det här nederlaget? Ja, han har gjort det eller hon har gjort det. Han har fallit i synd eller hon har gjort det och så vidare. Eller vad är vårt fokus när vi ser att någon faller, när någon begår en synd i församlingen? Vad gör vi då? Alltså fokuset borde till 100% vara upprättelse, eller hur? För Jesus är ju upprättaren. Fokuset i våra liv borde vara att den här människan ska bli upprättad i Jesu namn. Han ska i tjänst igen. Den personen ska bli upprättad så att den personen sen kan ha det här uppdraget som att vara en upprättare. Och det tror jag, det ger mig sån kraft och sån glädje i det här. Att vi hjälper till att upprätta varandra. Den rättfärdige faller 7 gånger, men han reser sig igen. Vi kan gå vidare nu och titta lite på Petrus också. Och på det här hederskapet, vad det är egentligen här uppdraget egentligen handlar om. Petrus, vet ni, han hade blivit upprättad vid ett antal tillfällen. Han var ju Jesu egen lärjunge. Och gjorde många bra grejer. Men han gjorde också saker där Gud också fick dra upp honom ur vattnet. Där Gud fick liksom, Jesus själv fick hjälpa honom i många olika tillfällen. Och två saker tänker jag på här när Petrus talar om upprättelse. Eller att vi ska gå in i det här uppdraget. Så det första handlar om att du själv blir upprättad. Du får kontakt med upprättaren som är Jesus själv. Och då kommer dina tankar bli annorlunda. Du kommer börja tänka som honom. Du kommer börja tänka positiva tankar. Alltså inte någon slags ur någon slags mentalt mindfulness. Utan genom Jesus så kan du få positiva tankar. När du får kontakt med en upprättare så tänker du upprättelse hela tiden. Även om du faller, även om det händer många jobbiga saker. Och du ser nedlag överallt, så tänker du upprättelse istället. Och två saker är det egentligen i den här texten, vers 2-4, som Petrus talar om. När vi ska vara med och bli herdar och få uppleva att vi kan upprätta andra. Det första jag tänker på, det är det här med han talar om ett villigt hjärta. För den som vill gå in och bli en herde och vill hjälpa andra människor att vara med och upprätta andra människor, så handlar det om ett hjärta, talar Petrus om. Ett villigt hjärta. Vi gör det inte av tvång, utan vi gör det med ett villigt hjärta. Det han säger här också, Petrus, det är ju detta att det är Guds jord. Det är inte din egen jord. Om du får lärjungar, så är det inte dina egna lärjungar egentligen. Det är Guds jord som du förvaltar. Du gör någonting åt Gud. När du hjälper andra människor, när du går in i ett herdeskap, du tar hand om andra människor och du blir en pappa eller mamma, så är det detta att det är Guds jord som du tar hand om. Det är inte dina egna. För att man kan hamna i ett läge att men nu har jag fått några lärjungar här, nu är jag en liten pastor här, nu får ingen ta dem ifrån mig, utan det här är mina. Och så börjar man liksom tänka fel tankar. Men när du börjar upprätta människor, när du går in i ett herdeskap, så är det, måste du tänka på att dessa människor är Guds skapelse. Du gör det åt Gud. Och att vara en medmänniska, det här med hjärtat är oerhört viktigt, att vi kan göra det. Vi gör det bara för att vi älskar andra människor. Det är att vara en herde. Att bara finnas där. Herden bara finns där för sina får. Vi kan se på Petrus, så hade han ju erfarenhet av det, har vi sagt. Och om vi tittar, så ser vi att under 3 år så lever ju Jesus med Petrus. Han gör massa saker tillsammans med Petrus. Det är han som kallar honom, bara den biten. Finns ett hjärta där, va? Han tar med Petrus upp på ett speciellt berg, vet vi, där han bara får vara med Jesus i hans närvaro. De bara är tillsammans. Och sen så ser vi hur Petrus får se Mose och Elia, alla möjliga. Så hade en enorm upplevelse. Alltså upplevelse tillsammans, att göra någonting tillsammans, är oerhört viktigt, att bara vara med de här människorna som man vill upprätta. Så hjärtat är jätteviktigt. Att man gör det inte av tvång. Det är inte så att någon tvingar mig och säger att nu ska du vara herde för dem och dem, eller nu ska du vara herde för dem, utan det är ett villigt hjärta. Vi bara gör det för vi älskar människor och vi är med människorna. Det tror jag är oerhört viktigt. Jesus, han ber, står det också, för Petrus. Alltså Jesus vet redan innan att Petrus kommer att falla. Men då så ber Jesus att hans tro inte ska gå om intet. Bara för att han kommer att falla. Utan Jesus är med och ber. Han ber för Petrus svärmor så hon blir helad. Han gör massa saker som bara har med relation att göra. Att han älskar Petrus. Han bara visar, bara hjärtat bara väller ur av kärlek till Petrus. Jesus bara visar det hela tiden. Och jag tror att de här människorna som du kommer att leda, som du kommer vara en herde för, det är människor som du bara älskar. Du bara är det. Du är en medmänniska. Du finns där för dem. För att du älskar dem. Inte kanske i första hand bara för att lära dem massa saker, utan bara för att du älskar dem helt enkelt. Och jag tror att om vi vill bli en stor och växande församling, så tror jag vi måste lyfta det här med herdeskapet ännu mer. Jag tror vi måste få in fler herdar i funktion. Som bara finns där. Som bara älskar människorna. Som ser. Alltså herden ser ju människorna som inte går längre i kyrkan. Det är inte typiskt herdebit att man älskar människorna de är. Men frågan är, älskar vi människorna när de inte är här? När de inte kommer till kyrkan, människorna, vad gör vi då? Att man har kontakt med dem även då. Vi är en stor och härlig församling. Men vi är ungefär lika många idag som vi var när vi startade för 12 år sedan. Och vi hälsar nya människor välkomna varenda år. Men samtidigt är det väldigt många som lämnar, eller hur? Det vet vi. Jag vet människor som jag känner som har lämnat. Du vet kanske det också. Kanske är människor som har stått på estraden, som har predikat här och som har varit medlemmar och haft en fantastisk tjänst i församlingen. Men var är de nu någonstans? Är du en sån person som tänker så? Var är de nu någonstans? Ja, då kanske det finns ett helhjärta där. Jag tror det. Vi kanske skulle börja ta kontakt med människor som den helige ande lägger på våra hjärtan. Som har varit med här. Men som inte har gått till någon annan kyrka. Utan de bara är någon annanstans. De är inte med någonstans. Det är en sak tycker jag om man går till en annan församling. För då kan man väl signa människor. Men då går ni in där. Och så jobbar ni i den församlingen. Det är också Guds rike, eller hur? Det är fantastiskt. Men det är värre tycker jag när människor lämnar församlingen och de inte går med i någon annan församling. De bara finns någonstans. Här tror jag, tänk när den helige ande får börja lägga människor på ditt och mitt hjärta här. Vi får börja be för människor som kanske har varit med här. Du kanske bara ska ta kontakt med dem, bara vara med dem. Du behöver inte liksom börja med att liksom fråga varför är du inte med här. Det handlar kanske inte om det, utan handlar snarare om att bara finnas där. Det kanske är en sårad soldat, en människa som var med i striden men som blev sårad och som bara behöver ha någon som kanske ringer dem, som går och dricker kaffe med dem. Jag skulle säga sluta inte med att höra av er till de här människorna som Gud lägger på era hjärtan, va? För när Gud lägger något på ditt hjärta, då är det frivilligt. Det känns inte som ett tvång. Och hjälp, ska vi behöva av oss alla människor som har lämnat församlingen också? Vad jobbigt, tänker du, va? Nej, det var inte så det stod, utan med frivilligt hjärta gör vi det. Vi gör det inte av tvång, vi gör det därför en helig ande kallar dig. Är ni med mig? Och jag tror att det här är vi ska komma in i. Vi ska få se hur människor blir upprättade på nytt i församlingen. Vad säger du om detta? Amen, säger jag till detta. Jag tror det här är jätteviktigt. Fantastiskt. Vi kan gå vidare till nästa. Den andra biten som första Petrus 5 handlar om här. Det var att vi skulle göra det med hängivet hjärta. Att vi ger oss hän i detta. Vi bara känner att yes, Gud har kallat mig till det här. Att vara en herde. Jag bara älskar detta. Att få leda andra människor. Få hjälpa andra människor. Få vara med och upprätta andra människor. Den rättfärdige faller 7 gånger, men han var då? Han reser sig igen. Vill du vara med och se det? Vill du vara med och se din syster och din broder ställa sig upp på nytt och bara prisa Gud igen? Jag tänker ibland på människor som jag har sett här. Så tänker jag ibland, man vet att de är inte med någonstans. Och så tänker man så här, tänk om det var jag som hade stått här, prisat Gud, var med, levande. Och sen är jag ingenstans. Tänk om jag var i deras kläder. Har ni tänkt den tanken någon gång? Det skulle jag inte vilja, va? Jag tror att det här hjärtat, det här hängivna hjärtat börjar att bulta i dig och mig här. Att vi börjar liksom att vidga våra vyer. Vi låter den helige anden bara ge oss namn på människor. Som du bara ska börja be för, som du älskar. Den andra saken här då vi ska tala lite om, det är detta med att också gå före. Det stod här i, vi ska inte uppträda som herrar, står det i vers 3, över dem som kommit på en lott, utan var föredömen för jorden, står det här. Att gå före, att vara ett föredöme, tror jag handlar väldigt mycket om att också visa vägen. När någon faller så handlar det inte om att vi liksom ska ta del i deras synder på något sätt. Eller att tänk om jag kontaktar någon som har varit kristen och som inte är det längre. Då kanske jag faller i synd själv. Så kan man ju tänka, eller hur? Men faktum är att du ska bara vara det, tror jag. Bara vara en medmänniska. Det var det ena hjärtat som han pratade med. Villigt hjärta, du bara finns där. Du chillar med dem som ungdomarna säger, va? Eller du hänger med dem. Kanske ett ännu bättre ord egentligen. Inte så att ni ska hänga så. Men alltså att bara hänga. Att bara finnas där. Bara finnas till. Man behöver inte ha så mycket frågor. Behöver inte diskutera om församling och hej och hå hit och dit. Bara vara där. Bara finnas där. Det är den ena biten som Petrus talar om. Den andra biten han talar om. Det är att vara ett föredöme. Att faktiskt visa vägen. Att du visar med ditt eget. Ja, men jag har valt den här vägen. Jag läser Guds ord. Det finns riktlinjer, det finns vägmärken i den här Bibeln som jag bara följer. Och man visar med sitt liv Att de kan se på mitt liv hur jag lever. Att jag drar mig inte undan. Utan jag är med i församlingen. Jag följer Guds ord, jag läser Bibeln. Jag lever det här livet. Och jag tror att när den där kombinationen finns av både hjärta, att bara älska, att bara finnas där, men att också våga vara ett föredöme, våga visa vägen, våga ta den här staven och börja leda, så får du en enormt bra kombination där. Som jag tror att det ena utesluter inte det andra, utan båda bitar behövs. Det behövs både hjärta, men det behövs också någon som pekar och talar om vägen. Hit ska vi gå. Det där tror jag inte du ska fortsätta med. För det kommer leda dig till fördärvet. Och så vidare. Va? Man vågar också visa linjer. Visa vart vägen ska gå någonstans. Och det gjorde Jesus med Petrus också. Vi sa att Jesus, han var ju med Petrus. Han ledde med Petrus i 3 år, dag och natt. Det kanske inte var jättelätt. Men det gjorde Jesus. Han bara älskade Petrus. Han fanns där. Och vi vet också att Jesus upprättar Petrus. När Petrus har förnekat Jesus 3 gånger. Så ser vi sen att, vad är det som händer sen? Jo, Jesus upprättar Petrus. Man kan ju tänka att nu har alltså Petrus förnekat Jesus 3 gånger. När det var som jobbigast den där natten innan Jesus skulle dö på korset, då lämnar han. Och han förnekar att han överhuvudtaget känner Jesus 3 gånger. Hallå, vad är detta? För det var ingen drömlärjunge där direkt, va? Kan man tänka. Man skulle kunna tänka att Jesus skulle säga så här att okej, nu har jag uppstått från graven. Och den tjommen som man ser hemma i Trollhättan tänker jag inte gå till honom igång. Han har ju verkligen visat 3 gånger har han förnekat mig när det var som jobbigast. Vad är det för lärjunge? Han vill jag inte ha med att göra. Jag vägrar och överhuvudtaget befatta mig med honom. Men vad är det Jesus gör? Jo, han lagar mat, står det. Han sätter sig på stranden där uppe vid Galileiska sjön i norra Israel. De är tillbaka till sina gamla jobb, Petrus och de. De har börjat fiska som de gjorde innan de kände Jesus. De har gått tillbaka till ett gammalt liv, kan man säga. Vad gör Jesus? Och han sätter sig på stranden och lagar mat till dem. Man kan ju tänka sig att han skulle komma där på stranden. Jesus var helt rosenrasad och bara skälla ut Petrus. Du är ju inte klok. Lämna mig när jag har det som allra värst. Knäppskalle. Ni kan tänka er vara irriterad. Jag kanske skulle vara om det vore mina lärjungar som bara struntar i mig när jag har det som värst. Han säger inte ett ord, Jesus. Han bjuder dem på mat istället. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ett hjärta. Där förstår Petrus att det är inte bara för att Jesus ska ha liksom 12 lärjungar som han gör detta. För att han ska ha några som bara är hans hantlangare eller slavar. Utan Petrus förstår det vid den stunden att det här gör Jesus för att han älskar mig. Varför kommer han hit? Och liksom söker upp mig. Och jag tror att vi också ska söka upp människor. Du kanske har haft några runt omkring dig som du har varit mamma och pappa för. Sluta inte vara mamma och pappa. Sök upp dem igen. Men många gånger så liksom tänker vi väldigt världsligt. Att vi tänker vi hade 12 lärjungar. Allihop de där 12 svek. Den cellgruppen bara vi. Hej då, jag vill inte se dem mer. Nu så startar jag en ny cellgrupp istället. Och så har jag 12 nya istället. För det är mycket skönare att bara ha sådana som liksom passar mig för stunden. Men när de där 12 andra då. Vad hände med dem som du en gång var ledare för? Men de vill jag inte se för de svek mig. Så hej då, goodbye. Nej, utan snarare tvärtom. Det är de 12 du ska visa att du är herde i nöd och i lust. Är ni med mig? Inte bara när allting är underbart, utan också i lust, i nöd, tänker jag. Den andra biten, att våga gå före, att bara fortsätta leda. Att vara ett föredöme, både karaktär och i karisma, skulle jag vilja säga, är oerhört viktigt. Och Jesus, han är ett föredöme på väldigt många sätt för Petrus. Han korrigerar Petrus. Petrus försöker ju få hela det här med korset att bli om intet. Nej, du ska inte dö på ett kors, utan för allt i världen, för allt smör i Småland. Det ska du inte alls göra, försöker Petrus säga. Men så Petrus är ju ute och cyklar vid flera tillfällen, det känner vi till. Men, och Jesus får korrigera honom. Men han kan korrigera Petrus för att Petrus vet att Jesus älskar honom. Då går det att också förmana, att säga saker till dem. Du ska göra det, du ska inte göra det och så vidare. Han hugger av örat också, Petrus. Var det Helga, tycker ni, eller? Brukar ni hugga av örat på folk, eller? Nej, kanske inte gör. När de kommer de här och ska bara ta Petrus. De är i den här Getsema, den här trädgården. Och det är som jobbigast, så kommer de där. Militären eller vad det nu är, soldaterna kommer. Och de ska ta Jesus. Vad gör Petrus? Jo, då tar han fram svärdet och bara tjofs. Så var det örat borta. Yes. Vad gör Jesus då? Ja, det var bra, Petrus. Slå dem lite till. Gå på dem bara. Stick ner dem allihop. Nej. Så sa inte Jesus, va? Vad är det Jesus gör? Han tar det här örat och lägger det där igen och hela den människan. Så den människan får ju uppleva ett gudsingripande. Och samtidigt får han också korrigera Petrus att så gör man inte. Aja baja. Så att det är det här jag tror, att hela den här biten med att ha det här hjärtat, men att också gå före, att inte ta del i människors synder. Sitt inte bland bespottade, så, utan vi lever våra liv, vi lever för Jesus. Men Jesus har kallat oss ut i världen att vinna människor också. Och jag tror att det är de där bitarna vi måste liksom koppla samman. Han lyfter också Petrus när han är på väg att sjunka. Det känner vi igen. Och hela den här biten. I första Petrus 2:25. Vi kan läsa det i bibelot också. Vi ska gå mot avslutning här nu. Och det är Petrus. Han skriver det här brevet när han är lite äldre, tror man ju. Petrus är liksom gammal nu. Han har ju hela den här bakgrunden. Han har ju varit med i Jesus. Han har blivit upprättad själv. Och nu vill han föra arvet, herdeskapsarvet vidare, att liksom nästa generation ska börja gå in i ett herdeskap. Och då säger han så här, att ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Kristendomen handlar om upprättelse, men det handlar också om att vända om till Jesus, till våran herde. Och när vi vänder om till våran upprättare, till våran herde, så kan vi vara med och upprätta andra människor. Det tycker jag är fantastiskt. Slutligen så står det talas om en belöning. Och det tycker jag är fantastiskt. Att Gud belönar dig och mig när vi går in i det här arbetet. Vi vet att det här är ett uppdrag som Gud vill att vi ska ta. Och frågan är om vi vill anta den här utmaningen. Vill vi gå in och bli en mamma och en pappa? Vill vi bli andliga fäder och mödrar? Eller ska vi bara tänka på oss själva? Ja, jag har inte tid med någonting annat än mig själv. Det är jag och min iPhone. Det finns inget mer i livet. Förstår ni vad jag menar? Vad fel det kan bli, va? När vi blir så fruktansvärt upptagna med själv. Jag och min utbildning. Jag, mig och mitt. Har ni hört talas om den treenigheten någon gång? Är det en bra treenighet? Inte jättebra, va? Jag, mig och mitt. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag tror att vi måste döda det där i våra liv. Vi ska ta vårt kors på och följa honom. Det handlar inte om jag, mig och mitt längre. Utan det handlar om vad vill han? Det finns en som har ett himmels uppdrag till dig och mig. Som är någonting annat. Som står för någonting annat. Än vår egocentriska värld. Allting bara kretsar kring mig. Hur ska jag orka med någon annan? Jag har ju fullt upp med mig själv. Då får vi gå till upprättaren själva först. Och få bara uppleva. Vi vänder om till våra själars herde och vårdare. Jag tror att det är två saker som Gud vill här. Det ena är. Du som känner att du behöver upprättelse idag. Du känner att du liksom, det liksom talar till dig det här att. Den rättfärdige faller 7 gånger men han reser sig inte igen. Det är kanske så du upplever det just nu. Jag kommer inte kunna resa mig en gång till. Jag har gjort bort mig för Gud så många gånger så att nu är det slut. Nu går jag ut i världen istället. Du kanske sitter här och liksom har den känslan att hur ska jag kunna resa mig igen? Det är omöjligt. Ja, det är totalt omöjligt. Det är kört i egen, om du försöker att resa dig upp i egen kraft. Men när du går till upprättaren så kommer du att bli upprättad. Och den andra saken som jag tror Gud bara vill, som vi ska be för här också, det är herdar. Jag tror att det är flera här som bara känner att hjärtat bultar när jag talar om det här. Att börja älska andra människor. Ägna sig åt andra människor. Bara vara en medmänniska. Att bara finnas där. Det finns, jag är övertygad om att det finns människor som Gud har lagt på ditt hjärta. Och du har tänkt så många gånger. Den helige ande har manat dig vid flera till för att du ska ringa det här samtalet. Men du gör det inte. Man liksom tänker, men det är lite obekvämt. Jag är svensk, vet ni va? Jag vill inte ringa, men tänk, vad ska han eller hon säga om jag ringer nu? Sju månader efter jag såg dem sist. Det var fruktansvärt pinsamt. Alltså ni vet, då kommer den svenska rollen in va? Nej, vi är så blyga och vi är så försagda. Och var står det i Bibeln någonstans? Att vi ska vara det, jag vet inte. Inte i min Bibel i alla fall. Någon konstig svensk Bibel i så fall. Nej, jag skojar. Ni förstår vad jag menar. Vi får glömma det med försagdheten. För det kommer inte ovanifrån. Utan det är snarare våran fiende som liksom stänger de där som säger nej, men ring inte nu för allt i vänner. Du har så mycket annat att göra nu. Gå in på och liksom spela lite mer dataspel där nu. Eller gör någonting annat istället nu. Ring inte för allt i världen. Ägna dig åt dig själv istället. Vem tror ni är som säger det? Ja, inte är det Gud i alla fall. Jag tror inte det. Utan det kan snarare vara den fienden som lurar dig att inte ta din stav och börja leda och ringa det där samtalet. Du kanske har fått ett profetiskt budskap till en kompis. Men du vet inte, jag kommer aldrig våga säga det, tänker du. Eller hela tiden så är det någonting, så skjuter du bara på det där hela tiden längre och längre och längre. Det är dags att sluta skjuta på det där. Skjuta upp det. Utan du ska tala ut det där, du ska ringa ikväll. Det är dags att skicka det där sms:et ikväll. Det är dags att ta staven nu och börja leda. Så ska du få se att det blir belöning. Och belöningen är inte bara en segerkrans. Man kan tänka, jag vet inte om jag vill ha en massa segerkransar, kanske någon tänker. Belöningen är i ditt hjärta, att det blir som en boost i ditt hjärta. Du känner en sån kraft, en sån glädje, en sån välsignelse. För att du är Guds utsträckta hand. Amen. Ska vi resa på oss? Härligt så. Herre Jesus, jag tackar dig Gud för att du finns här. Och tack att du talar Jesus till oss här. Jag tackar dig Jesus för att vi får vara samlade i ditt namn. Jag tackar dig Jesus för de här fyra verserna som ger oss så mycket visdom och som ger oss ett uppdrag här. Jag tackar dig Jesus Herre. Herre, jag vill ta det här uppdraget här. Jag vill bara anta utmaningen Herre. Jag vill anta den här utmaningen Gud, att få vara en herde, att få vara en person som leder andra Gud. Förlåt oss för att vi inte har lyssnat här. Förlåt oss för att vi många gånger kanske har gått vår egen väg. Istället för att gå in i det här herdeskapet, istället för att gå in i det här att upprätta någon annan här. Tack gode Gud att vi bara får säga ja till dig idag. Vi säger inte ja eller kanske, utan vi säger bara ja till dig Jesus. Ett oreserverat ja vill vi säga till dig Jesus idag. Vi vill inte vara de här tvivlarna som bara står och liksom velar, utan vi vill säga ett ja till dig Jesus idag. Ja, jag antar utmaningen. Och jag skulle vilja, vi bara be för er som känner att ni vill ta den här utmaningen. Kan inte ni räcka upp händerna, ni som bara upplever att ni vill ta det här uppdraget, ni vill anta den här utmaningen att bli en herde. Att ta staven, att börja leda. Lyft händerna högt mot himlen. Det är inte för mig du lyfter händerna, utan det är för Jesus du gör det här. Det är mellan dig och Gud det här handlar om. Det är inte så att jag ska liksom för någon statistik, utan bara lyft händerna högt. Halleluja. Herre, vi bara ber för dessa människor, Gud, som öppnar sina hjärtan och som vill bara ta den här utmaningen, Herre. Halleluja, amen. Jag tror faktiskt att ni ska få komma fram, ni som räcker upp händerna nu. Och så ska vi verkligen få be för er. Jag tror det är en helig stund. Jag tror att Gud vill något speciellt med den här stunden.